Tjena allesammans! Idag har vi ett ruggigt speciellt avsnitt ihopkokat för er avnjutning. Det är ingen mindre än Andreas Clark, sångare i bandet Self Deception, som är med i dagens avsnitt. Och för er information vill jag bara säga att i det här avsnittet snackas det om Self Deceptions senaste track som kommer vara ute idag, alltså fredag den 19 april. Men för att inte förvirra er ännu mer än vad ni redan är, så vill jag bara att ni ska veta att alla datum som snackas hit och dit om i det här avsnittet om just Self Deceptions senaste track, den är alltså ute nu. Så alla datum och grejer, det struntar i dem. Det är ute nu. Och ja, fan, efter ni har lyssnat klart på det här avsnittet, så gå in och lyssna på den, tycker jag. Och med det sagt, så njut av avsnittet och så hörs vi för fan. Ja, tjabba.
Ja, då sitter vi alltså här, jag och Anton, och ska prata lite med Andreas ifrån Self Deception. Väldigt trevligt. Jag måste börja.
Kul att få vara med här.
Ja, fantastiskt. Jag måste säga att det börjar med att säga att det är ett väldigt fint namn du har, Andreas.
Eller hur?
Jag heter Andreas. Nej, men jag tänkte börja med att fråga lite bara enkelt för folk som kanske inte har full koll som lyssnar på vår podd. Vad ni, eller du då egentligen, klassar er lite som i genre och så i Self Deception?
Jag måste svara på det här jämt och det är jättesvårt.
När man försöker bli genrefri här ute.
Ja, nej, men alltså det är ju en hårdrock liksom, men vi har ju en kick av pop och metal, och jag vet inte, det är jättesvårt liksom. Vi har lite av ett poptänk i våra låtar, men vi älskar ju det här stenhårda, så att det, ja, det är svårt, men en modern hårdrock, liksom, modern rock,
ja, kanske. Jag tycker det är väldigt bra.
Fullt rimligt.
Det är bra att lägga den där liksom.
Men skulle du säga att ni har lutat ni åt något mer nu på senare år, alltså kontra de tidiga åren, är det liksom, skulle du säga, finns...
Ja. Alltså för varje skiva vi har gjort sedan vi började så har det ju absolut ändrats, har det gjort. Men det stora för oss som ändrades, det var ju faktiskt när vi gjorde Shapes-skivan. Då vi crowdfundade liksom hela, att kunna stå på egna ben och inte ha skivbolag, och starta ett eget skivbolag och liksom göra allting själva. Och första låten vi skrev efter det är en låt som heter The Fall. Och då bestämde vi oss nu ska vi pröva nya saker. Och det är liksom, ända sedan dess har det bara varit vår grej. Att pröva, allt ska vara liksom, vad har vi inte nu? Vad har vi liksom aldrig prövat, och vad är utanför vår comfort zone? Och det är otroligt utvecklande, otroligt kul. Och då finns det liksom ingen gräns för vad stilmässigt vad vi har för vad tar för väg. Däremot så kan det är ju alltid distade gitarrer, och jag menar, jag sjunger ju, man hör att det är jag som sjunger, eller jag och Niklas då, vår producent, att det är vi som har sysslat med sångproduktionen, så att jag menar, det är så här, det kommer ju låta oss oavsett om det är en akustisk ballad eller om det är liksom värsta metal låten.
Nej, men jag tycker det går ju verkligen igenom, och jag skulle ju faktiskt fråga om det, för man hör en väldigt tydlig i ändring där just vid den Shapes-skivan, eller eran EP som innan Endorse the Art, som ju sen blev Shapes. Jag tänkte fråga lite om det faktiskt, hur kom sig att var tanken att bara göra en EP, eller var tanken hela tiden att utveckla det till en skiva?
Jag tror vi hade nog inte riktigt, eller vi kände att vi behöver släppa någonting liksom. Och vi hade ett gäng bra låtar, så vi släppte det i ett EP-format, men paketerade det sen som en skiva för att det är det som funkar bäst på Spotify, och det liksom, det paketeras bra där liksom. Som om du går in på Spotify så hamnar ju EPs under singlar. Ja. Det blir en väldigt liksom, det blir ingen per automatik att man kollar i album då liksom.
Nej.
Så att, förlåt, vad var frågan?
Nej, men hur kom det sig att ni utvecklade egentligen Endorse the Art till att bli Shapes sen? Att det var, om det var tanken att det skulle vara en skiva, eller bara få ut låtarna först och sen att ni jobbade på det?
Ja, nej, men det var verkligen att vi hade, om det var 5 låtar eller vad det var, så bara, men vi vill ut med det här liksom. Och på den tiden så hade inte vi lyxet som vi har nu att kunna, men som Eriks lillebror då, som är vår producent, trummisens lillebror är producent, så hade inte vi lyxet då kanske att boka studiotid med en producent för en låt. Utan då var det så här, då satsar vi allt, alla våra pengar på den här EP:n liksom. Mm. Och vi har råd att spela in 5 låtar, så det var lite den världen vi var i då. Nu är det ju lite andra, nu är det så här, bara, men okej, vad vill vi skriva, vem vill vi skriva med, och så här, så åker vi spela in med vår genialiska producent Niklas.
Tack. Ja.
Ja. Jag trodde du skulle...
Nej, jag hade ingen
follow-up på det. Nej, men jag tänkte, ni brukar ju säga om att ni har er femte hemliga medlem. Ja. Som väl är Niklas då.
Niklas.
Det är inte så att han vill kliva fram och bli fullständig medlem, eller? Han kanske inte får.
Ja. Ja, nej, vi brukar skämta. Eller jag har väl skämtat någon gång om att vi, när vi blir riktigt stora så ska vi ha en ordentlig tourbuss med en studio i bussen. Mm. Så då får han åka med hela tiden. Han har ju spelat, alltså han har ju klivit upp och kört solon och spelat med oss förut sådär. Men han är ju liksom totalt i den här kreativa låtskrivarvärlden. Mm. Och det är där han vill vara.
Ja,
så.
Rimligt.
Ja.
Men fan, jag tänkte nu när vi ändå tidigt på det, vet du, storyn med dig och Erik. Nu har jag lyckats smussla till mig hur det gick till, men jag tänkte om du kunde berätta bara hela det här sms-et och skit.
Ja, det var ju... för det var... Nu, det här är jättelänge sedan. Och jag berättar det 100 gånger på säkert olika sätt varje gång. Men jag letade efter bandmedlemmar. Och specifikt en trummis. Och så snackade med någon snubbe på... Om det var, jag tror det hette Vendolin. Någon så här, community för musiker. Det här är liksom pre-MySpace typ. Det är jättelänge sedan. Då fick jag någon Erik Drummer person som jag... Och så sen vid ett senare tillfälle så skrev jag till Erik Drummer någonting. Det var inte samma Erik.
Nej.
Och så pratade med honom i telefon, för att han liksom hakade på samtalet lite grann, för vi gillar samma sorts musik. Och sen bara blev det att vi åkte och provade liksom, och spelade, och han och jag är de som är kvar från den tiden då, men så att men det var liksom meant to be, om vi säger så. Han är ju en av mina bästa polare liksom. Han var best man på, eller toastmaster på mitt bröllop, och jag menar, ja, vi som gifta, han och jag.
Det var en bra olycka, om man säger så.
Mycket bra olycka.
Ja. Nej, jag tänkte lite mer där på, eftersom ni gick ifrån vanliga traditionella skivbolag och startade eget, hur gick tanken där? Var det självklart, eller gick ni och funderade på det länge, eller hur var processen där, tänker jag?
Jag tror att vi ville liksom hitta... Vi vill nå ut. Det är alltid en musikers största problem, känns det som. Att nå ut och att folk ska få höra en, och man måste göra reklam för sig själv och så. Vi var signade med ett lite större skivbolag än vi var läge på innan. Och det var ingen bra grej alls. Det var fruktansvärt jättejobbigt. Och alla vi jobbade med var alltid... de var alltid sena med allting och lovade saker som man skulle... deadline som inte aldrig höll, och det var, vi ringde och bråkade jättemycket, och så till slut så bara, men fan, nu gör vi det här själva liksom. Det är ju det, från och med att vi börjar göra det själva som det börjar hända otroligt bra grejer för oss. Jag kastar inte skit liksom på skivbolag. Det finns säkert skitmånga skivbolag som gör artister som sätter dem på världskartan och är jättegrymma. Men vi har inte haft... Vi har haft jävla otur med våra, liksom, de som vi har jobbat med.
Nej, men jag såg det eftersom... vi gjorde lite research innan, och eftersom ni har bytt ganska frekvent innan ni tog steget, så att säga. Så det var lite därför jag undrade lite om det. Jag tänkte en lättsam fråga istället för de här tunga. Vi i podden brukar alltid hylla breakdowns i låtar. Vilket ju ni har en hel del i era låtar. Så då är ju min fråga hur du ställer dig vad det gäller breakdowns.
Alltså det är komplicerat. Jag älskar ju breakdowns. Mm. Och jag tycker ju alltid att det ska vara sång i breakdowns.
Mm-hmm.
Ja, men det tycker, gärna... det tycker inte alla andra, eller?
Nej, så är det inte. Så är det inte. Så att, och ja, det är lite dragkamp när det gäller det där. Men jag tycker det är en otroligt viktig del. Jag menar, vår största låt, Hell and Back, den var inte... när vi hade spelat klart den då med den producenten som vi hade... som vi spelade in med, så sa jag att nej, men den här låten är inte klar. Och breakdown, det fanns inte då. Utan det var ett instrumentalt parti.
Mm-hmm.
Men, och så, då, men då åkte jag till på vår den Niklas, vår producent, och spelade in. Och det sticket är ju fantastiskt. Jag älskar ju det, liksom.
Ja, det är fantastiskt.
Men,
det är
men det som är nice just med breakdowns, det är att man kan... För vi har ändå... Vi har en ganska poppig... ton, poppigt tänk i våra grejer.
Mm.
Och breakdowns är ju liksom när man kan
göra vad man vill, blir, eller?
Ja, precis. Det är så här förlösande, liksom.
Mm.
Så att jag älskar det. Dåligt breakdown, dålig låt.
Ja. Säger jag. Nej, men då, jag tänker då såklart på ett breakdown, eller precis innan breakdownet, i Hysteria. När det kommer in lite Slayer. Jag tänker, hur kommer det sig? Är det för att de är så grymma, eller var det bara för att det passade?
Ja, det var genomtänkt. Det fanns absolut en tanke bakom hela den grejen. Det är ganska mycket i den låten som... Jag vet inte, vi brukar kalla det ibland för fyrdimensionellt. Om jag sjunger innan andra refrängen så säger jag Royal.
Mm.
Så har man en kör bakom som är liksom... Ja, det finns mycket att ta i där, liksom.
Mm.
Och just Slayer och... vi har lite skräcktema i den låten. Det är 100% genomtänkt. Mm. Det är så här, det skulle vara precis en sån grej.
Mm. Nej, men för vi hade våran kära poddkollega som inte är med idag, Rasmus. Jag var tvungen att påpeka det för honom, för han bara, men jag kände igen det, så bara, ja, det är Slayer. Han bara, ja, men det är ju därifrån det kommer. Så att, ja, nej, men det är lite kul.
Men hur var det, jag tänkte bara, hur kommer man överens med den då, alltså med Slayer, alltså hur är den, är det komplicerat liksom att snacka?
Nu vet jag inte om det var liksom, om det var Slayer per se, eller vad det nu var, men jag vet att jag var lite anti det. Jag jobbade som covermusiker i 15 år. Jag har spelat covers forever, liksom.
Mm.
Som trubadur och i coverband och alla mina olika sorts uppdrag. Så att jag är så här, bara, jag känner bara, nej, men det där är mossigt, liksom.
Mm.
Men sen när vi spelade in det och gjorde det på det sättet som var lite flört då med någon annan typ av äldre musik, så bara, ja, men fan coolt, liksom.
Mm.
Och det är lite det här också att comfort zone-grejen. Det gäller att kunna kliva ur den, för att det är en det har bromsat oss jättemycket i många år, just comfort zone.
Mm.
Så att jag tycker det är coolt, jag gillar det.
Nej, jag tycker att det sitter väldigt bra i den låten faktiskt.
Ja.
Det gör ju att den sticker ut lite.
Verkligen.
Ja. Nu ska vi se, jag ska bara gå in med några papper här.
Men så att det är fortfarande, alltså så här, copyright-mässigt, så här, snarlikt. Det är inget sånt som man går igenom.
Jaha, nej, nej.
Liksom, eller sådär.
Vi har inte lånat någonting rakt av, absolut inte, utan det är någonting som är liknande, kanske i samma värld,
ja,
i så fall.
Ja.
Nej, så det är ingenting sånt där, det är inte, värre kanske skulle vara om någon påpekade andra grejer i våra låtar, men det ska vi inte,
ja.
Det ska vi inte prata om.
Nästa gång.
Nej, men jag tänker lite mer då på raka covers. Ni har gjort en hel del. Bland annat Victor Lexells låtar som blev på svenska. Jag tänker, hur kommer det sig att, var det något som talade i den låten, eller var det bara att någon, du, Isa, ville sjunga på svenska, eller hur kom det på?
Alltså, vi har snackat länge om att vi skulle typ skriva en svensk låt. Det har vi till och med pratat om nu, men nu alltså senast för några månader sedan. Men Erik, vår trummis, han skickade bara, men den här ska vi ha en cover på. Och jag hörde låten i huvudet så fort han sa ja. Alla andra sa nej. Men vi bara, men nu gör vi det här. Och den låten var ju bra mycket bättre än vad vi trodde den skulle bli.
Ja,
men det var bara så här, vi slog huvudet på spiken. Och det var liksom, hade ni hört mixen en vecka före den slutgiltiga mixen? Det var verkligen så här, men det här går inte, det här är inte bra, det här måste vi göra något bättre av. Liksom. Men slutprodukten var ju något fantastiskt. Och det var så härligt att sjunga den låten, för jag visste exakt vart jag skulle trycka och exakt hur jag skulle formulera allting på rätt sätt. Jag måste säga att jag är faktiskt väldigt stolt över den.
Den slår hårt alltså. Den är inte svag i alla fall. Nej. Det kan man ju säga.
Nej, jag brukar ju tipsa då folk som kanske inte lyssnar på hårdrock, och så försöker jag liksom få in dem på er, för att ni är lite av mitt favoritband. De som har lyssnat på podden vet att jag har hyllat er ganska mycket. Men då har jag tipsat om den här låten, för det är liksom en bra ingång från en låt som folk kanske har hört innan.
Ja, exakt.
Och då tänker jag, man kan börja där och så kan man gå vidare till de hårdare grejerna sen liksom.
Verkligen.
Ja, den har mycket, för den har många bra grejer i den låten faktiskt, som funkar för många. Så att, jag får ofta höra det själv, på tal om det, jag får ofta höra det liksom, att men ni är duktiga, men det är inte riktigt min musikstil. Liksom. För den är ju ganska, det finns ju det är en smal korridor liksom någonstans. När man spelar någon sorts av musikstil liksom, så är det ju en begränsad, om du inte spelar vanlig radiopop eller något sånt där. Så fort du börjar göra det mer komplicerat eller stilistiskt snitsigt eller vad som helst, så smalnar ju den korridoren av lite grann.
Ja, så är det.
Ja.
Men jag tänkte låtskriveri och sånt, vet du, hur är det ni gör när ni skriver och sådär? Alltså, för de som undrar hur man börjar liksom, är det du som langar fram lite texter, eller börjar det med liksom sessions liksom och lite riff och liksom, eller vart börjar det?
Ja, alltså genom åren så har vi gjort allting väldigt olika. När vi började, då hade jag ett otroligt kontrollbehov, och allting skulle låta på ett visst sätt liksom. Och det var ju, då lät ju alla låtar som jag, och det var ju inget bra. Men nu i processen så är det så att, som sagt, vår femte medlem Niklas, han är otroligt, otroligt driven och otroligt duktig. Så att vi brukar börja med sessions. Just Shapes-skivan, då var det mycket som Ronny hade skrivit, alltså färdiga riffidéer och färdiga grejer. Men nu, den här senaste skivan och det som vi håller på att jobba på nu, det har varit mycket så här, ja men det här är studio, vad har vi? Och så tittar vi på det och så jobbar vi, session-jobbar vi liksom. Mm. Sen är det så här att vissa låtar jag har ju hur mycket text som helst. Jag är helt besatt av att skriva texter. Och också kanske lite perfektionistisk ibland. Jag har ett väldigt specifikt, vad ska man säga, ramverk för hur jag vill uttrycka mig och ska uttrycka mig. Jag vill aldrig säga I can feel it in my veins while I fade away. Det har alla sångare sagt i alla låtar, i alla år som musik har skapats. Så jag måste säga på ett annat sätt, men jag måste också trycka. Jag vill också utveckla det på ett sätt liksom, så att folk förstår det på sättet som jag vill ha det sagt. Det är jätteviktigt. Så att vissa låtar så skriver jag, har jag stycken som är klara, så slänger jag in dem i någon grundidé. Det kanske är liksom en vers och en refräng eller någonting sånt där. Men ja, alltså som nu, jag sitter på en helt färdig låt som jag skrev när jag var sjukskriven här. Vi får se vad som händer med den.
Spännande.
Ja, verkligen.
Ja, Men samtidigt så här, och som sagt, Niklas då, vår producent, han är ju, han tar ju fram otroligt bra idéer, och nu senast för några dagar sedan så fick jag en låt av Ronny som är, han är ju från metalvärlden liksom, så att det är ju, men mycket börjar i session och mycket händer i sessions liksom. Så att, jag menar, om vi pratar i snitt hur en låt brukar hända, så är det att vi skapar någonting i studio och sen jag sjunger en blaha text utöver det som kanske är bra redan från början, och sen sitter vi och spelar in saker och klipper och klistrar i låten, och jag sitter i veckor och har ångest över hur jag ska skriva texten.
Ja, men du säger du gillar ju i alla fall att skriva jävligt mycket, men är det svårt fortfarande tycker du, eller kommer det liksom som löpeld bara liksom egentligen? Du kan inte behärska det snarare.
Nej, det är så jävla svårt det. Men grejen är att jag skulle kunna göra det enkelt för mig. Jag hade kunnat sätta mig på en chatt GPT och bara säga hej, det här, jag behöver lite rim liksom. Mm. Men jag har en väldigt specifik bild om hur jag vill eller hur vi ska framstå, hur vi ska liksom säga det på ett visst sätt. Så att jag spenderar alldeles för mycket tid med att sitta och jag har suttit i 2 dagar och så den där jag åstadkommit är en rad i en låt liksom.
Ja.
Och då har jag suttit liksom 2 hela arbetsdagar och bara vridit och vändit på alla möjliga olika stenar bara för att komma dit jag ska. För att, kanske vara så att melodin är låst eller, men hur fraseringarna ska vara i en viss refräng eller vers eller så.
Ja.
Alltså det är otroligt kul. Mm. Det är ju världens bästa grej när jag väl slår huvudet på spiken.
Att lösa pusslet liksom någonstans.
Ja, men det jag har en hatkärlek där. Jag avskyr känslorna. Men samtidigt när jag väl är klar med en låt och den är som nu. Vi ska släppa en låt här nu om nästa fredag. Och så har vi sen en ytterligare låt som jag jobbar på länge som har bara legat och han bara legat i en låda, för den har liksom aldrig riktigt blivit bra. Men jag har lagt ner alldeles mycket tid på den. Och nu liksom när vi har rott den låten i hamn, då är det som att säga hej då till en god vän.
Liksom. Mm.
För att det är så här, du och jag har spenderat så jävla mycket tid tillsammans.
Ja, men då är det verkligen som alla säger då, liksom att på något sätt, som när man väl släpper plattan så är det liksom, nu är den eran, det är inte vår längre. Det är hela den emotionella delen liksom.
Ja, men det är jättekonstigt det där, för att det är så här, jag våndas, jag tycker det är så jävla värdelöst att sitta, och jag mår jättedåligt liksom, ibland när jag håller på med vår musik, men jag älskar det samtidigt. Det är en jättekonstig, det är en sån här sak som jag aldrig ska kunna leva utan, liksom.
Mm.
Ja. Och så, så ibland när man bara får till någonting som överträffar ens egna förväntningar, då är man så här bara liksom, det är världens bästa grej. Och sen kan ju vissa tycka att det är lite perfektionistiskt på vissa sätt, för att det är ingen som ser vad jag har för idéer och för sorts ramverk, men jag gillar utmaningen. Att jag vill ha en viss känsla på det som sägs i vår musik, och det ska alltid, jag önskar att det skulle kunna vara så här att folk skulle bara kunna gå in och läsa en text på en hemsida och bara, men det är Andreas som har skrivit det här. Det ser jag direkt. Så önskar jag någon dag, så bra vill jag vara.
Ja. Nej, men jag tänker om vi går in lite mer på sångdelen och hos dig då.
Ja.
Alltså hur kom du på att du kunde sjunga, eller alltså att din röst var så pass unik att det var något att satsa på?
Ja, men jag var 14 tror jag, då började jag spela lite trummor och höll på lite grann i plugget. Och tror att när jag var 15 då så här, men jag vill nog stå längst fram på scen. Jag skrev en låt om en tjej som jag var lite förälskad i klassen och spela framför min klass och så. Och det var första gången jag verkligen kände att folk såg mig. Så, och hörde och liksom förstod mig när jag kunde uttrycka mig på ett visst sätt. Och det var det som gjorde att jag blev hooked. Liksom. Jag ville bli sedd och jag ville bli hörd. Jag ville att folk skulle liksom kunna förstå mina känslor. Tror jag. Och sen, jag bröt med ett band liksom, som jag spelade i för länge sedan på grund av någon personlig jobbig händelse. Och när jag kom tillbaks och lyssnade på dem så hade de en ny sångare. Och de lät så jävla bra.
Mm.
De lät så jävla bra. Och jag bara, ja men det var helt, jag vet, min avundsjuka drev mig till att sätta ihop Self-Deception som det är idag.
Ja, men fett.
Det faktiskt. Det är ju positivt i alla fall.
Jag vill höra dock mer om hon, tjejen du lirade för i pluggen. Hur gammal var du då? 15? Så, eller?
Nej, men jag var precis, jag tror jag skulle fylla 15. Nej, men det var ingen bra idé. För att hon hade ju en, hon hade, nej, men då måste jag ha varit 14. För att hon hade en pojkvän i som var 15. Och de skulle spela skiten i mig när de fick reda på det här.
Ja, och fy fan. Ja, det är ju inget ja. Bra.
Nej, det var inte bra alls. Men ja. Jag visste ju inte det.
Vad ska jag säga? But here you are.
Exakt.
Ja, exakt. Så att, nej, men det var verkligen så här, då. Så här, nu kan jag få äntligen uttrycka vad jag känner. Och folk lyssnar på vad jag har att säga. Liksom. För jag var ju jätteensamt barn liksom, och det var känslomässigt stabil unge liksom. Och det var ingen som förstod mig, men för första gången så kunde folk förstå vad jag kände och liksom ta till sig det. Så att det var liksom hela, där var det så här, passionen för musik, det bara fastna, och jag liksom aldrig kunnat släppa det sen dess.
Nej, det är ju bra. Jag tänker, ni har ju ganska bra balans i era låtar. Det finns ju allvarligt blandat med lite mer lättsamt och sådär. Hur håller man balansen? Eller hur liksom att man vet vart man ska ligga?
Ja, alltså, på skivan You're Only Sick as Your Secrets, där har vi ju liksom ganska lite humor. Det finns lite humor i de låtarna. Och det gillar jag, den lilla lättsamheten som finns i vissa låtar. Men våra nya låtar har väl ganska mycket humor. Så att jag tycker att vi har fyllt det kontot ganska väl. Humorkontot. Men samtidigt så här, det finns ingen som säger hur vi ska låta. Vi skriver inte musik för att liksom, jag sätter mig inte ner någonstans. Okej, vad har vi sålt bäst på? Liksom. Vilken låt har gått bäst? Vi måste skriva en till sån låt och försöka upprepa. Utan hela vår grej är så här, bara, men vad har vi inte gjort? Och då har vi liksom, och det är en utmaning som är jävligt nice. Jag menar, som våra mest lyssnade låtar liksom, eller som Fight Fire with Gasoline, den är så här, det experiment som har gjort att lett oss fram till den jättebra, alltså en låt som har gått jättebra. Så att vi håller vid den, vi håller i det liksom. Och sen finns det inga regler, men jag menar, har vi gjort två metalåtar och bara liksom, så kanske vi känner att ja, men nu är det dags och göra någonting annat. Så att det är sällan back to back vi gör två stycken liknande låtar.
Men typ som Hayley's Lullaby är väl på senaste, vet du, utgår jag ifrån är din dotter, kanske? Det handlar om.
Ja, det är hon som gapar.
Men var den given att den skulle finnas där? Eller var det bara ja, men en kväll hemma kom på och sen så bara, men jag har den här. Eller, ja, liksom vad var tanken?
Nej. Utan det var faktiskt, den låten var på väg att bli någonting annat först. Och sen var jag på väg ner till Sweden Rock med vår trummis Erik. Och det var inte när vi lirade på blåkläderscenen, utan det var året innan. När vi spelade i något sånt sponsortält akustiskt. Och han är ju pappa och jag är ju farsa liksom. Och vi är de enda i bandet som har barn. Så att det var ju så här, då hade vi jäkligt bra pappasnack. Och jag bara, vet du vad? Fan, vi skulle skriva en låt om att vara farsa liksom. Och sen är det ju liksom, därefter så är det historia. Och jag är ju faktiskt, det är jätteära för mig att grabbarna lät mig liksom skriva om min personliga, alltså en sån personlig låt som det är till min dotter. Det var ingen så här, jag menar, hade vi kanske tänkt till lite grann ur försäljningsperspektiv, så hade vi skrivit någonting som kanske är lättare för alla att ta åt sig. Men det här var väldigt specifikt riktat till min dotter. Så att den är, men jag, och det är otroligt stolt. Jag menar, vi hade kunnat gjort den jävligt edgy, hittat på någonting nytt med soundet, men fan, vi stannade vid en klassisk rockballad och gjorde den med lite britpop ackord och bara, det kändes så jävla rätt. Jag är jättestolt över den låten. Det är inte vår mest populära, men jag är otroligt glad att vi har gjort den.
Ja, men den slår ju fortfarande hårt, och det är väl därför man känner det man känner av att lyssna på den fortfarande. Trots allt, tänker jag.
Ja. Jag kan seriöst få bli lite liksom tårögd när jag lyssnar på den. Så,
ja.
För att den är, det är så väldigt hemma hos... Det är, man, hela den låten är hemma hos mig.
Mm.
Så.
Nej, men jag har inga barn själv, men jag kan ändå känna den emotionella känslan i låten och texterna alltihopa. För jag, när jag lyssnade igenom skivan första gången, jag tror att det var första gången, så kommer det är ju väldigt hårt fram tills dess. Och sen så kommer det där, och då blev jag lite så här att jag hajade till och bara, vad är det här för någonting? Och nu är det en av mina favoriter på den skivan, för jag tycker att det liksom lyser ju igenom känslan. Och det tycker jag är, alltså det är bara positivt.
Fan vad kul. Fan vad kul. Nej, det, men det är så här, och det är viktigt också, för när vi spelar live så är det ju otroligt viktigt att jag tror på det som jag ska sjunga.
Mm.
Och säga till folk och mena det.
Mm.
Jag menar, som sagt, jag var sjukskriven i höstas. Och liksom, det är så här, jag brukar ofta prata om det när vi spelar live. När det är låtar som representerar lite vart jag har varit någonstans. Och det blir, det är en äkta för mig liksom.
Mm.
Att tala, och så, det är så otroligt fantastiskt då att träffa andra människor som har sin egna relation till låten och pratar om sina liksom, sina liv och hur liksom någonstans från hemifrån här eller från studion har jag nått den här personen i Polen eller Tyskland eller England. Mm. Eller, det är otroligt ballt alltså.
Ja, och det är väl som du sa tidigare också, så här, du kan ju liksom få en AI-variant på den och sen är den klar, en lullaby, men du har ju ändå skrivit den liksom för dig själv och allting, så att det märks ju verkligen liksom. Så att, och det är där känslan kommer in liksom.
Ja, men jag kan säga att det är på gott och ont, alltså mina kollegor kan vara jävla less på mig ibland när det kommer till mina fester. Det är liksom, vi sitter i på mix 3 liksom, och jag är inte, alla är nöjda, jag är klar först version 9-10 liksom, och det är texter som inte är där och det är outlips och hej och hå, och det är något ord som inte har sagts korrekt, och jag är otroligt petig, men det är också jättehärligt när vi spelar live och jag kan verkligen förmedla det jag förmedlar på rätt sätt och ha slagit huvudet på spiken på det sättet liksom.
Mm. Ja, men fett. Men du nämnde liven där, då tänkte jag bara så här lite snabba lätta, men så här, hur lirar live då för övrigt, och har du någon favoritpublik där ute i, jag vet inte var ni exakt har lirat, men Europa och så där, är det någonstans där det varit liksom så här wow liksom?
Nu har ju inte vi varit ett turnerande band skitlänge, utan det är väl 1,5 år kanske som vi har verkligen turnerat som band, men jag vet ju vilken marknad som är stark, och det är ju Tyskland, de är ju helt galna, och det är fantastiskt. Vi har ju folk som åker liksom, kommer på 5 gig på en turné och bara sitter 10 timmar i bil och bara åker, men det är helt... det är helt sjukt och skitballt och jäkligt smickrande.
Mm.
Men jag vet inte, jag måste nog säga att jag tycker att Tyskland är ballast. Vi får så jävla mycket kärlek där.
Mm.
Så att Tyskland är cool.
Ja, fett.
Då tänker jag också så här, hur väljer ni vilka låtar ni ska köra live? Väljer ni hitsen, eller är det så här att ni tar någon lite mer deep cut, eller hur liksom...
Det beror på lite vad det är för gig. Alltså som nu när vi åkte ju på förbandsturné här med Normandy. Ett jättebra svenskt band.
Mm.
Och öppnade då. Vi var verkligen opener. Och då hade vi, jag tror vi hade, vårt set var på 34 minuter. Eller 33 minuter.
Mm.
Och då gäller det ju effektivisera. Då gäller det att spela hitsen liksom.
Mm.
Och göra ett effektivt. Och det finns vissa låtar typ som Holy Water. Kanske inte vår mest populära låt, men den är, vi har lite roliga grejer i den live.
Mm.
Men har vi ett som headliner gig, jag menar, och spela typ en timma, då kan vi slänga in lite vad fan vi känner för.
Mm. Ja.
Så att, men det beror på. Vi försöker hålla oss till att spela det som är nytt, men och spela hitsen, antar jag.
Mm.
vi kan kapa någon av hitsen som kan vara lite jobbig eller lite tung och svårrodd. Men vi försöker alltid maximera tiden. Det är väl det liksom.
Men om ni får spela ett lite längre gig, är det någon låt som du känner liksom som kanske inte är den största låten, men den, som ändå är så här, den vill du liksom ha med ändå för att du vill gärna ha mer, eller någon annan i bandet kanske är mera?
Ja, fan, jag vet inte. Jag tycker vi spelar alla någonting som jag gillar, det är just Hell and Back. Och det är en av våra största låtar, så den spelar vi ju, jag tror nästan alla giggar vi kört den. Men den har ju liksom, där har jag ett litet tal under introt. Och det är ett tal som alltid ändras, för att det är det var en väldigt svår tid när jag skrev den låten, och det har kommit jävligt svåra tider efter det också som jag kan liksom koppla till den låten. Den är så här, det är en sån viktig del för mig. Jag menar, visst, nu har vi skrivit ganska roliga grejer. Jag menar, Matthew McConaughey, det är ju en humorlåt. Och Hysteria, den har ganska mycket så här, den har lite humoristiska saker. Det är så jävla skönt att kunna bryta av med någonting så otroligt allvarligt. Och få folk liksom och till en helt annan mode. Så att, och folk sjunger alltid med på den. Det är så här världens, vår bästa låt tycker jag. Live.
Men nice.
Men då kan vi stryka den frågan
på. Ja, verkligen. Check på den. Men turnéplaner då i övrigt? Har vi något på G? Så här.
Oj, vi har hur mycket som helst. Vi har hur mycket som helst. Vi har en sån här regel att vi får ju inte outa någonting som inte är annonserat.
Ja.
Men vi har ju lite festivaler här i sommar. Tyskland, i Schweiz och svenska grejer. Och sen ska vi till USA i september-oktober.
Nice.
Det kommer bli jäkligt cool, och det är rätt coola, det är rätt tunga festivaler. Det är skitballt för oss. Och det är liksom, och vi spelar liksom, alla mina hjältar spelar på de där festivalerna. Det är helt otroligt. Jag menar så här, du vet, bara vårt bandnamn Self-Deception, det kom ifrån att de som jag och Erik spelade med före de vi har nu då, sa att vi försöker, att vi lurar oss själva genom att försöka oss på en någon så här amerikansk musikstil här i Sverige. Men någonting sånt där. Vi lurar oss själva. Och då skämtade jag någonting om self-deception, så här, självbedrägeri. Mm. Och så hette vi det på skämt och så stannade det liksom.
Ja.
Och så nu äntligen så här, det, 20 år senare, så får vi spela med alla de här liksom artisterna som vi såg upp till och ser upp till fortfarande liksom. Det är helt fantastiskt. Men sen har vi också, fan, vi har headline-turné, vi har Europa och så lite så här förbandsgig och så. Det blir mycket Tyskland, blir det faktiskt.
Mm.
Men jag får inte säga mer.
Nej.
Då blir folk arga på mig.
Ja, men om vi tar USA-turnéerna där med alla idoler och sånt där. Då, vilka, är det någon specifik vi tänker på som är liksom huvudartisten som du har sett upp till? Eller,
jag vet inte om jag måste fuska lite här. Bara för det här. Nej, men alltså, ett exempel är till exempel Stained. Det finns två stycken band som har ju haft störst inverkan på den musiker som jag till slut blev. Den ena är Stained, för att jag tyckte, det var första gången jag fick höra en man uttryckligen förklara hur han kände på ett så pass bra sätt. Otroligt känslomässiga texter, och då var det liksom någonstans där som jag insåg bara, wow, det går liksom. Du kan, om du öppnar dig. Och sen finns det ett ganska okänt band som heter In Me. Någon så här, från Storbritannien, som spelade någon new grunge typ av musik. Nu spelar de några jätteknepiga grejer. Men då, med en skiva som heter Underdose, jag lärde mig att sjunga helt i den skivan. Det var så här, jag sjöng det varje dag, hela tiden. Liksom. Men nu ska vi kolla. Nu ska jag fuska lite här.
Okej. Vi brukar säga att vi fuskar ganska rejält i den här podden med att ha skrivit ner massa saker, så att det är on par med hur vi kör.
Fan, Stain kändes ju jävligt rimligt nu när du säger det. Den kan jag se. Den kan jag se.
Jag försökte sjunga som honom och liksom, det var så här, med världs, det var så bra.
Ja.
Det var så jäkla bra och det var, det nådde liksom, det var inte bara musik som kändes coolt och nådde mig, utan det var verkligen hans ord som bara, ja, det har skapat det här maniska textmonstret som jag är idag. Nej, men här, till exempel här, alltså Slipknot, Iron Maiden, Mötley Crüe, Evanescence, Breaking Benjamin, Pantera, Five Finger Death Punch, Judas Priest, Disturbed, Rise Against, Hailstorm, alltså Architects, det är liksom, det finns ingen stopp på det här. Nej. Det är bara så här, och det är jättemånga sådana som, det menar som jag har växt upp till liksom. Ja.
Det bara glänser, att, bara glänser i dina ögon när du läser.
Ja, det är så sjukt. Jag menar, det här är liksom så här, bara för att stå med på en sån här plansch liksom, eller typ så här som, ja men Nicky Six, eller la upp den här planschen på hans Facebook och bara så här, vet fan, mitt, där står vårt bandnamn liksom.
Ja, det är jävligt coolt. Fett, alltså.
Det är väldigt häftigt faktiskt.
Alltså satan.
Ja.
Ja. Nu ska vi se vart jag var någonstans här på
körschemat
där. Precis. Ja, nej, jag tänkte de här maskerna ni körde ett litet inhopp med. Vems tanke var det och alltså vad var tanken bakom det?
Om vi säger att jag är den konceptgubben i bandet när det gäller texter och sånt här, så är vår trummis Erik den visuella kungen i vårt band. Han är otroligt duktig och har jättebra idéer. Och det var, tror jag, ganska en nästan sista minuten idé som han fick. Bara, nu ska vi göra den så här. Han är otroligt bra. Han kan se saker som jag bara, vet, jag kan inte ens föreställa mig. Jag måste se det framför mig. Liksom. Mm. Så att det är Eriks idé. Och det fanns, det kopplades lite grann till låten och lite temat som vi höll på med då. Så att det var en cool grej och det, folk älskar ju det där liksom.
Ja, nej men för jag såg det på er hemsida där i shoppen, att det var ju fortfarande, alltså den var slutsåld och sån här. Och så gick jag in och sökte lite på sidor och folk var så här, fan att den inte finns mera, åh jag skulle vilja ha haft den och alltså massa sådana där. Så att det gick uppenbarligen hem.
Ja, men på turné och allting. Och vi har ju så här signat dem och jättefolk älskar det där. Liksom, så att det är coolt. Nu vill inte jag nu tycker jag att det är lite så här, det är lite vanligt att alla ska ha någon form av mask nu och dölja sin identitet. Och det är lite så här, alla are going the way of Lordi idag. Så att, men en cool grej är det.
Ja, verkligen.
Men jag tänkte den här kommande låten, eller vi såg en tease om Riga på Instagram.
Ja, just det.
Och då undrar jag till att börja med, är det Beautiful Disaster nästa låt eller är det, ja?
Jajamän.
Berätta mer.
Den är, jag kan säga så här, bara för att sätta the mood lite grann. Så vi tänkte så här, nu fan ska vi skriva en arena låt. För det är så här, det har varit någonting som har tagit emot lite innan. Vi har skrivit någon låt som heter, fan vad är det jag tänker på? Broken Generation på en tidigare skiva, som är lite i samma värld. Men den här var så här, nu jävlar ska vi kunna liksom köra den här riktiga arena-låten. Och jag, det finns ett tal som har förändrat mitt liv lite grann. Det är en kille som heter Carl, eller en gubbe som heter Carl Sagan, som har skrivit ett tal till första, eller till ett fotografi från rymdsonden Voyager 1. 1990 så tog den en bild av jorden. Och det talet som han har när han läser upp, ni kan faktiskt, vet du, efter den här intervjun så måste ni gå in och lyssna på The Pale Blue Dot speech.
Jag är med.
Jag kan lyssna på det. Skulle kunna slå på det nu och bara det håret ställer sig. den besattheten som jag hade av det just då korsade jävligt bra med den typen av låt. Och så, ja, resultatet har varit grymt, så att våra producenter, eller vad heter det, vår manager och alla bara, men nu måste ni spela in någonting, det här kommer bli bra liksom.
Mm.
Så att vi åkte till Riga och sköt en musikvideo där, det var förra helgen.
Ja, men hur kommer det sig att det blev Riga då? Alltså...
Ja, han, den här videokillen då, eller han producenten där, är ju därifrån. Och då var det antingen att vi flyger hit honom, eller att vi flyger dit och så har han massa grejer på plats.
Ja.
Och logistikmässigt så vart det bäst. Och,
ja, fair enough.
det var ingen lyxresa, precis.
Ja. Nej, men hur är ni annars med video? Jag vet ju vissa band som absolut inte gillar att spela in videos och såna här saker. Men ni verkar ha lite roligt på, om man tar de senaste videosarna, så verkar det ha kul när ni spelar in i alla fall. Är det på den stämningen eller känns det mer som ett måste?
Nej, det är ju faktiskt någonting som vi älskar att göra.
Mm.
Och vi har ju tidigare jobbat nu med en kille som har jobbat med massa fantastiska svenska akter. Som heter Ted Lindén. Och det är skitkul att jobba med honom, för att han är liksom, han peppar och skriker. Han är så jävla passionerad. Det är otroligt kul att göra. Nu var det lite annan nivå på det som vi gjorde här i helgen. Då är det liksom producenterna och de där, det är så här, de förväntar sig att vi ska kunna vårt jobb. Liksom.
Mm.
Bara a little bit more energy, kan man säga. Så här.
Ah, fuck.
Ja. Det var lite så här, där förväntar man sig att vi är skådespelarna redan.
Ja.
Men vi har sjukt kul. Och jag menar, det är ju, nu, alltså, Matthew McConaughey-videon, det var ju en jävla, det var lite svårt. Det var out of my comfort zone.
Mm.
Att göra någonting som är så väldigt larvigt.
Mm.
Alltså det är sjukt, alltså jätteroligt ändå. Men det var svårt för mig att sälja någonting.
Att bara vara larvig på, liksom, på förhand.
Jag menar att bara, det lösnäsan var på. Liksom. Det var så här, allt ska bara vara så här. Det är jättekul att spela in videos. Även om förhållanden kan vara lite jobbiga ibland. Man står och det är jättekallt i någon gammal lagerlokal. Eller, med som Fight Fire with Gasoline. Där hade vi ju eld och allting. Men vi frös ju arslet av oss när vi kom med det där.
Jävligt fel video. Men kyligt alltså. Men är det favoritvideon? Eller har du någon som du så här, ligger varmt över hjärtat? För jag såg den första, jag antar väl att det var den första videon ni gjorde, spelades väl in på typ såhär Blackeberg.
Bäckomberga
var det.
Ah, just det. Bäckomberga, ja.
Mm.
Det var ballt. Vår första singel.
Mm.
Fan vad ni har researchat.
Koll på läget.
Ja, jävla koll. Ja, men det var coolt. Mm. Och det var ju första gången för oss vi hade gjort någonting sånt där.
Mm.
Och det var, men nu är vi ju, jag tror vi är lite bra, nu har vi gjort det så mycket, vi är bra beställare också, vet vad vi vill ha. Det var jobbigt, vi spelade faktiskt in två musikvideor samma dag nu nyligen, och det var inte det roligaste.
Nej.
Vi spelade in både Hysteria och Matthew McConaughey samma dag.
Oh,
så vi åkte till ett ställe, riggade upp och bara gasade loss. Och jag hade någon sån här stor ställning på mig för kameran och var helt slut. Och sen bara, ja, nu ska vi packa ihop och så ska vi åka till nästa grej här. Så att det var tungt. Men jag vet inte, så här, favorit. Vet inte, jag tycker Postcard, Mark Better Place på en av de tidiga, på första skivan. Den ser... och känns jävligt nice, tycker jag.
Mm.
Men jag är sjukt taggad på att se hur den blir nu som vi har gjort i helgen. Hoppas att han, för jag hoppas att han fångar hela den här kosmiska känslan som jag är ute efter.
Ja.
Håller tummarna för det, jag
tänker. Ja, verkligen. Ja. Men nästa fredag skulle den rulla ut, va?
Exakt.
Ja, vad coolt att skriva upp det lätt i datumen, i telefonen tänkte jag säga. Men när vi nu kommer in på lite ny musik och så här. Nya skivan som ni har annonserat ska komma. Jag tänkte med börja med, kommer Scandinavian Dreams ligga med på den? Eller var det, en sån
här? Det här har han tjatat om länge. Undrar om den här är med. Han bara, fan, den måste ju vara med.
Ja, men det kommer den vara. Ja. Det kommer den vara. Vi har lite den modellen att vi istället för att skriva ihop en hel skiva så släpper vi låt för låt. Så. Mm. Det är ett system som har funkat bra för oss ända sedan vi började. Att hela tiden ha någonting att vara aktuella med. Och sen paketerar vi det som en skiva i slutändan. Med några plusspår då. Som, jag menar, som nu, You're Only Sick As Your Secrets kom ju med några extra spår. Som kanske inte nådde riktigt single cuts.
Nej.
Men kom med på skivan. Det var ju någon låt där som jag skrev till något skolprojekt. Liksom, när jag pluggade till producent. Så att... Ja, nej, men så att, men vi har den modellen att vi släpper en låt i taget, typ, och sen paketerar vi det som en skiva och släpper lite bonuslåtar.
Mm.
Så, men Scandinavian Dream kommer vara med, det kommer den.
Ja, det är positivt. Det är en av mina favoritlåtar, som var därför jag var tvungen. Nej, men jag hörde faktiskt den innan jag hörde Fight Fire with Gasoline, och så blev det lite då knäck i mitt huvud, för jag trodde då att den skulle ligga med på förra skivan, men det liksom blev, ja, det var mer på mig än på hur ni hade släppt dem, det var bara
så. Ja, men det är så roligt också med hela, och så att titta tillbaks, för det, jag älskar ju sån här intervjuer bäst jag vet, för det blir som att titta tillbaks in, man plockar upp en tidskapsel ur marken liksom, och bara, för att så här, man får zooma ut och titta lite på vad det är man gör, för vi är så inne i vad som är liksom nästa grej hela tiden. Och det är ganska kul nu så här, som någon intervju jag gjorde här nyligen, det bara insåg, bara, fan vad samhällskritiska grejer vi har gjort senaste låtarna vi har släppt så här. Scandinavian Dream, absolut, men även liksom Hysteria och alltså som Beautiful Disaster liksom också, så att det är så här, bara, ja. och jag menar, det är så roligt då att se tillbaks på hur man, ja, men det blir verkligen så här, man kommer ihåg en tid i livet när man tittar tillbaks på när man skrev på ett annat sätt eller var ett annat mod eller, jag menar, halva den här skivan kanske är lite samhällskritisk, men det kanske är så att jag hamnar i någon helt annan värld här om bara imorgon liksom, och bara, men fan nu jävlar, ja, du vet, jag hade min storytelling period där allt skulle vara storytelling, och det lär väl komma något nytt här snart säkert, vi får se.
Men plattan då, den har ett datum, va? Om jag minns rätt.
Den har ett datum, och enligt min trummis Erik då, så har vi, så får vi berätta när, men jag har faktiskt inte den informationen framför mig. Det ska släppas i år, i alla fall. Allt material är långt ifrån klart. Men vi möter deadlines. Det är lite så här, det är så man får mig att jobba också när det gäller låtar, och vi får saker gjort och ta fram bra sidor oss själva. Det är så här, deadlines är sjukt viktigt. Att pressa sig själv till att uppnå det man vill liksom.
Ja, verkligen.
Jag tänker på ni har ju haft en del artistsamarbeten, diverse. Jag är lite mer så här, hur man kommer in på det. Alltså, om vi då tänker på den låten som var med Kim Marcello och Carl Björn Kris där. Bara ringer man och säger, hej, vill ni göra låt med oss? Eller hur kommer man fram till något sånt?
Ja, alltså vi hade ju... då hade vi precis skrivit färdigt hela den där skivan, och så bara, men fan, vi gör lite ackerversioner och sånt där. Vi gillar ju att spela akustiskt. Nu har inte vi gjort det på ett tag, men det är någonting som vi verkligen tycker om att göra. Och då är det så här, ja, men vad har vi för resurser? Vilka kan vi prata med? Gabriel Keys då från...
Crash Diet.
Crash Diet är ju en polare. Så att det var ju kul att han kunde komma in, och Kim Marcello var så här, men vi tänkte att vi vill göra någonting, vi vill skriva lite historia. Så att vi hörde av oss till honom, och ja, han fick skriva ett gitarrsolo liksom.
Nej, men det är ju coolt liksom, hörni. Nej, jag tänker mer hur man går fram till någon, om alltså Gabriel då, om ni är vän med honom, så blir det ju kanske lite lättare att få fram något sånt. Men om det är någon annan liksom, hur man tar, man bara officiella kanaler då, eller?
Ja, men det vet jag inte. Jag vet faktiskt inte. Jag menar, det oftast har det varit genom folk vi känner, eller någon som känner någon eller man kan få kontakt med. Men vi har inte haft några världskändisar. Vi hade ju Torsten Flink i en musikvideo till exempel. Då var det någon som kände någon som kunde ringa honom. Liksom. Mm. Men sen, fan, allting handlar om pengar.
Sorry.
För en tillräckligt stor faktura så kommer jag ner och sätter mig och gör en podd med er där. intervjuar vem som helst. Liksom. Ja, ja. Jag menar, det är lite så det funkar.
Ja. Ja. Men jag tänker också, för du gjorde ju låten med Dead by April. Som var ju bara en ny låt, inte bara en äldre låt som ni gjorde om. Hur kom ni fram till det?
Alltså, vi varit erbjudna att åka på turné med dem. Vilket vi gjorde. Men innan dess så tänkte vi så här, men fan, ska vi skriva en låt ihop då? Medan vi ändå håller på. Och den försökte vi få klar innan vi åkte. Men det hann vi inte riktigt. Så att, och sen åkte vi på turné och så vi har spelat lite efter det och så. Men nu har jag en liten pojk som är lite ledsen. Han hör min röst. Nej, men så... vi snackade ihop oss liksom. Och så gjorde vi våra delar separat lite grann. Och så mixade vi ihop det. Skitballt, skitkul att göra en sån grej. Och för mig att använda... Stoffe, han som skriker i Dead by April nu. Är ju otroligt talangfull. Det var jättekul för mig att få skriva... hans delar, hans text som han ska säga mot mig. Det var skitballt. Så. Så att på den vägen är det.
Men då har vi någon drömsamarbete då också? Om man tar en svensk artist eller kanske bara någon du varit ett fan av hela tiden.
Ja, jag har lite på min bucket list faktiskt att någon gång få jobba med vad heter han? Jacoby Shaddix, sången i Papa Roach. Han är en otroligt stor förebild. Kanske inte har varit mitt favoritband så, men det har definitivt varit min trummis favoritband. Och han är, det är på en bucket list grej och få jobba med honom. Jag skulle dö för att liksom få sjunga en duett med Adele liksom. Det finns hur mycket bra musiker som helst och gärna någonting annat. Fan vad ballt om jag skulle kunna få använda min rockröst i en poplåt. Det skulle vara så jävla coolt. Men Jacoby Shaddix är ju min han är på bucketlisten. Och det kommer att hända. Förr eller senare.
Det ser vi fram emot. Verkligen. Jag tänkte faktiskt ta lite hårdare nu. Lite svårare. Men i typ Scandinavian Dream. Där ni har låttexten där med PC Hummy, I'm True Defended Angry. Den delen där. Är det någon tanke bakom det? Eller var det bara att... För jag tänker, det är ju lite i samhället vi är idag, så kan ju det slå åt fel håll eller rätt håll, eller alltså folk kan reagera på olika sätt så att säga.
Ja, jag är väldigt noga med vad jag säger i våra låtar. den är ju om något väldigt samhällskritisk mot Sverige egentligen. Inte så här, vi sitter på våra höga hästar och tror att vi har liksom vet hur världen är och har receptet på att få världen att fungera liksom. Och det är väldigt mycket PK, det är väldigt tiderna förändras mycket och det är sådär liksom, fan, världen är inte i närheten vad den var när jag var ung, eller, och även när jag var ung så var den inte likadan som när min pappa var ung. Det var en helt annan värld liksom. Och det går fort men det finns någonting med vår kära svenskhet som också måste kunna ifrågasättas ibland liksom. Även om jag älskar vårt fantastiska land så måste man kunna liksom heja så måste man kunna heja en frågande finger, för att jag menar men som sagt, eller som jag sa före vi slog på rec här, jag ska inte bli politisk. Nej. I denna podd.
Nej, vi lämnar det där.
Vi gör det.
Men däremot Stockholm Hearts undrar jag ändå lite. Jag tycker den är svårgreppad, men alltså vad syftet är med den. Jag vill bara liksom så här, vad var tanken? Alltså vad är det?
Alltså... jag är en nykter alkoholist. Och Jag tänker liksom någonstans på att när jag var ute och spelade och trubadurade och spelade i coverband och sånt där mycket, så var jag full varje kväll. Och jag var ute liksom och gick, och det var så mycket misär kring min relation till nattlivet i Stockholm. Och att det är väldigt specifikt. Stockholm är ett väldigt specifikt sätt att vara. Men det är så här, det är ju, folk har jättebråttom vid tunnelbanan, och det finns en viss sorts attityd, och jag menar, som jag är uppvuxen i liksom i Stockholms län, Järfälla, norr om Stockholm är uppvuxen i, men mycket Stockholm, och när jag flyttade nu, som jag bor i Sandviken här utanför Gävle, så du vet, det folk pratar med mig här ute som inte, du vet, jag är helt ovan vid det. Så jag ska åka slänga lite skräp, och det är någon som vill berätta om sin arbetsdag på liksom på tippen. Det har jag för fan pratar med mig för. Liksom. Jag har inte. Ja, men det finns ett sätt, och då är det liksom så här, jag ville fånga någonstans känslan av lite den här Stockholmsmisären som finns. Ja. I alla fall som jag upplevt den.
Ja, men jag tror nog alla kanske känna igen sig. Eller i alla fall jag upplever samma sak i alla fall utifrån det du säger. Så att
det finns något tragiskt över det här med att ränna runt i Stockholm på natten på olika ställen och åka, du vet, och slösa bort hela sin lön på, du vet. Ja. Jag tycker ju Stockholm är fantastiskt vackert, och det har en jättefin historia, så jag försökte väva in det lite grann i hela den här storytelling-berättelsen.
Men jag tänker lite mer då, för Stockholm Hearts var ju lite låten där många hörde det första gången av dem jag känner och så. Men hur var känslan för er när det började komma massa era låtar på radio och sådana saker? Hur är den känslan?
Jag vet inte. Jag tror att vi... Det som hände... det stora som hände för oss, det var när vi släppte liksom de sista singlarna för albumet You're Only Sick As Your Secrets då. Då hände det liksom en hel del grejer, och det hände väldigt fort. Helt plötsligt så hade jättemånga hört talas om oss, och vi vart liksom fick gig och skaffade oss bokare och affiliat, och alla ville liksom bara, tyckte vi var jätteheta. Vi har haft små segrar i många år. Vi har ju suttit och spelat på radio liksom för 15 år sedan. Så att, jag vet inte, någonstans vi liksom, om jag tänker 1,5 år tillbaks där, vi strax före jul, då bara, det var första gången man började känna, nu är något stort på gång här, liksom. Nu börjar vi liksom nå, vi var, hade liksom bra över 1 miljon lyssnare i månaden, och det börjar spilla över i alla våra andra sociala medier, och folk skrev till oss hela tiden, och det var en väldigt, väldigt rolig tid, så. Så att det är väl det. Sen hur mycket vi har spelats på radio. Vi har ju spelats lite på olika radiokanaler liksom genom åren. Inte mycket. Men nu har vi spelats en hel del på olika radiokanaler ute i Europa. Liksom i Finland och så. Så att jag tror inte det har varit så här. Det fanns liksom ingen... Stockholm Hearts var absolut ingen så här. Nu har vi liksom kommit någon vart. Utan... Det var någonstans där när vi, precis före vi skulle släppa skivan. Vad blir det? 2024, 23, 22, i slutet på 2022. Så bara, men nu känner vi att det bubblar. Nu känner vi att folk gillar det här. Liksom. Och nu har vi någonting bra. Nu kommer det hända. Och det har det ju gjort. Liksom. så.
Ja, nice. Men tillbaka till kommande plattan då. Vet du, har vi ett tema som vi följer där? Alltså kommer det fortsätta vara Matthew McConaughey, liksom det stuket? Eller kan du säga ungefär vad man kan förvänta sig på resterande? För att jag gissar väl på att vi har minst 10 låtar där i slutändan.
Vad jag kan säga garanterat är att varje låt kommer ha någonting som ligger utanför någon av våras comfort zones. Och sen hur vi presenterar det, jag kan, för min egna smak och lust, så känner jag att jag är klar med humorn på ett tag, men det finns ingenting som säger att vi inte kommer på världens roligaste grej. Det enda jag kan tala om nu, det är ju liksom de låtarna som Beautiful Disaster, det är så här, det är en helt nytt tänk och ny grej för oss. Jag tycker den är skitball. Vi gjorde någonting som vi liksom inte brukar göra och jätteskönt. Och sen låten som vi ska, som jag håller på att kriga med, eller som vi håller på att kriga med nu. En låt som jag har spenderat alldeles för mycket tid på. Som jag aldrig fått att bli bra förrän till slut. Till slut gick det efter mycket, alldeles för mycket tid. Den är en helt annan sorts värld liksom. Den är lite tyngre och ja. Så att det finns, jag vet inte var det här tar vägen. Vi kanske sadlar om och skriver ett par jazz metal låtar liksom. Vi vet inte.
Ja, men fett. Nej, men det är kul att det är ändå så spontant känns det liksom att det blir vad det blir liksom någonstans.
Ja, och det är så skönt, det där gillar jag också, att vi har liksom inte någon regler eller något så här, det får inte vara, det finns inte så här, men det här receptet funkade, det här gillade folk, det här måste vi fortsätta med, utan utmana sig själv och ta fram nya sidor sig själv, det är fantastiskt roligt.
Och samtidigt har ni inte heller att, vi får inte göra det här liksom, att ni alla är väldigt öppna med att vi kan gå ganska långt, det är klart att inte liksom till... vad vet jag, råa pop bara eller hyperpop eller liksom att man går hela vägen, men ändå att ni är liksom väldigt öppna med, men vi kan tänka oss att ändå toucha lite i alla fall, lite här och där.
Ja, oja. Men vi är väldigt stolta över att vi liksom har den här att vi har en bredd liksom, någonstans i det vi gör och strävar efter och pröva nya saker. Som ni nämnde där, Hayley's Lullaby, den är en helt annan värld än vad liksom Fight Fire with Gasoline. Det är helt olika världar. Men det är också kul. Vi kommer ju låta som vi, för att som sagt, samma sångproduktioner, det är distade gitarrer. Vår trummis har sitt signaturfill som han gör i många låtar. Och det är så här, till slut så, men det finns liksom, det låter ju lite likadant i alla fall, oavsett hur... liksom,
så är det.
Vi svänger med
det. Ja. Men det är också där man vill vara någonstans, som du säger, om man vill låta på något sätt likadant också, att man har sitt sound åtminstone, så de har ändå gjort någonting rätt.
Ja, Niklas som sagt, vår producent är ju väldigt, väldigt duktig och har otroligt bra idéer, och jag menar, är det någonting som dock kommer och ska och kommer att finnas i alla våra låtar, så är innehåll, så är det texterna för mig. För det är det enda, jag har kvar den här tonåringen, du vet, som ska vill förändra världen. Du vet, ja, det ska liksom, jag ska skapa någonting nytt. Och den finns kvar i mig, så att det kommer alltid vara, liksom, det finns element som gör att det kommer alltid vara, vissa saker kommer alltid höras att det är oss.
Ja, men nice.
Det är nice. Nej, men jag tänker också här, kommer ni, i och med att ni har gjort en del covers, kommer ni göra något mer cover? Är det något som ni har funderat på? Eller liksom, är ni klara med det? Eller är det så här,
vi har inte det går? Vi har inte det pipen. Det kommer upp förslag då och då. Det är oftast att vi inte... att vi bara, nej, men det kommer ta tid. Och det är onödigt att satsa på det här istället för att satsa på någonting eget. Liksom. Jag menar, som man tänker så här, Heroes som vi gjorde covern med Tove Lo, den var så här, jag hörde en basgången, jag hörde låten, jag tror att hörde den när den var liksom före den kom till radio typ. Alltså, jättetidigt, bara jag hörde hur låten skulle vara, och då var det så här, när jag presenterade det så alla hajade grejen och då gick det jäkligt fort. Och Svag också, så här, det var inte, vi letade ju inte efter att göra covers, precis, men det var när Erik presenterade det för mig så fattade jag direkt vad jag skulle göra, och då var det bara att åka. När jag var sjukskriven så spelade grabbarna The Look med Roxette ute i bland annat Australien och spelade, och det var något snack om att vi kanske skulle göra någonting av det, men nej. Nej,
men en klassisk live grej kanske ändå, att den dyker upp.
Ja, men jag avslutade den här Europa-turnén då. Vi hade ju en stand-in sångare som hade sjungit i större delen av den turnén, och så när jag kom tillbaks så fick jag sjunga den i ett gäng, på ett gäng gig, och jättebra låt, alltså det tar mig inte fel så. Det var en jätteskön låt att sjunga också, för jag fick vila mina stackars små stämband lite grann i den. Och folk älskade, folk kan den och sådär. Men jag var inte... jag har spelat, som sagt, jag har jobbat som covermusiker i jättemånga år. Mm. Och jag kände att det var inte min grej.
Nej. Men fan, eller hade du någon mer fråga?
Nej, fortsätt. Jag...
Nej, men i och med du nämnt sjukdomen, eller du har varit sjukskriven och så vidare, ja, och haft stand-in sånger och grejer. Mm. Är det något du vill nämna vad det är? För jag personligen missat i alla fall, men om det är någonting du vill vara öppen med eller...
Ja, jag pratar om det mycket i vår musik, absolut. Nej, men jag har ju lite jag har lite olika bokstäver, diagnoser och känslomässiga problematik som manifesterar sig väldigt hårt, speciellt oftast när jag håller på att jobba ihjäl mig, för jag har ingen stoppknapp liksom. Det finns ingen stopp för mig och jag bara lova saker och det går väldigt långt för jag kraschar liksom. Mm. Jag har haft genom åren, så jag haft en väldigt fallenhet till att nästan dricka ihjäl mig när jag mår dåligt. Mm. Och så är det fortfarande. Alltså, skulle jag hamna i ett hål så är jag liksom glaset jättenära. Det är det ju. Och det var det som hände. Jag brände ut mig under en tid och försökte göra alla till lags. Så att jag fick kliva åt sidan. Och det var ett otroligt tufft beslut för grabbarna att ta. Att bara, men hur ska vi lösa det här? Vi har världens grejer som vi ska åka iväg på. Bokar vi av allt eller tar vi in ett vick?
Mm-hmm.
Då tog de in ett vick. Och det tror jag att det var bra för alla. Det var bra för mig också att få tid ifrån och se vad jag hade... Vad kan man säga, att förlora lite grann.
Mm, ja.
Och fick sakna mina grabbar och se på det från en annat perspektiv. Just sen i höstas så upplever jag att bara öppenheten, vår relation med varandra i bandet har blivit så otroligt mycket bättre. Vissa saker måste ske för att det ska bli bra på något sätt.
Verkligen.
Men jag pratar jättemycket om de här grejerna i våra låtar, alltid gjort. Och det är liksom min outlet för att kunna beskriva mina svårigheter och känslomässiga problem, helt enkelt.
Mm. Ja, men mamma, men skönt att ändå få den, anta att det är en insikt liksom, att ändå få se det från andra sidan, men även fast du vet att det inte är förlorat liksom, att så man får ändå se det liksom, att men nu funkar det inte, men det är ju ändå dit jag är tillbaka in, men det funkar inte att köra på det här sättet liksom, som jag har gjort.
Nej, men precis. Jag menar, och då är det så här, jag är väldigt lyckligt lottad i livet med familj och karriär och alla de här sakerna liksom. Men det var väldigt bra tid i höst att få varva ner lite grann och fokusera på rätt saker och skära ut grejer i livet som bara orsakade problem. Alltså allt ifrån nikotinberoende till att spela spel till på telefon, alla saker som är dåliga för mig fick jag ta bort. Och det öppnade ju liksom, det öppnade någon form av ro i mig som jag inte har haft förut. Det har tagit väldigt många år att komma hit, men jag är otroligt glad för där jag har kommit till. Men som Helen Back, det är ju så här, den låten är ju skriven sätter min frus ögon från en tid när hon stannade kvar i vår relation när jag hade det väldigt svårt och var väldigt svår. Det finns, jag skulle kunna prata i timmar om det här.
Nej, sagt det bra i alla fall, men
jag tänker också lite så här. Jag tycker mig höra att det ändras i din röst från de gamla låtarna till nu. Är det på grund av att du har kommit ifrån det, eller har du börjat med någon songcoach som har gjort någonting, eller är det bara för att du har blivit äldre, eller är det...
Jag vet inte riktigt. Alltså, jag menar, jag utvecklas ju hela tiden och Niklas då, som vi sjunger in med, han har inte gjort slutprodukten tidigare, men nu gör han det och den sångproduktionen blir ju lite annorlunda helt klart. Men jag vet inte. Det är så svårt det där. För att jag menar, ena gången, jag menar, som jag menar, Hayley's Lullaby är ett jättebra exempel. Det är en otroligt poppig, naken, sjungen med mycket, alltså det är teknik mycket, men många av våra låtar är ju liksom, det är ju bara de värsta paketen med bara, det ska vara mäktigt liksom. Så att, men jag har nog inte tänkt på att det skulle vara någon skillnad från nu och då. Det kanske är att mixarna är annorlunda, att vi spelar in lite annorlunda och gör lite annorlunda liksom, sångproduktionsmässigt.
Ja, så då, okej, okay, ja. Så det var ingen tanke bakom, för det är jag lite undrad över, för att man kan höra lite skillnad i...
Jag brukar säga, jag gillar att få använda alla delar av rösten. Och jag vill gärna pusha det på varje, så fort jag kan. Alltså, allt ifrån falsett till bröstklang, till skrik, till... ja, men det, hela mitt register vill jag gärna använda i en låt, så här, för att det... Bara för frihetens skull, jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt.
Men... Mm.
Jag tror inte att jag förut ville jag nog snitsa saker mer, men nu försöker vi alltid jobba effektivt, och mycket ligger i den här själva den här sångproduktionen. Om ni har en låt som vi spelade in nyligen, ja, men ta Hysteria, eller det ligger så många lager sång som man inte hör, som liksom färgar sången, som är lead på ett sätt, och det har vi inte haft förut, så att där kan man nog verkligen märka en skillnad.
Ja, det kanske ligger någonting i det då, att det antar då mer rent egentligen på egentligen vad heter skivan från 18-19, sorry,
Shapes.
Ja, precis, och sen innan Self Deception skivan då också, att det är ganska rent, nästan lite emo punkigt typ.
Ja, men jag håller med. Och det är ju, det här nya är lite mer, jag vet inte om man ska kalla det modernt, men det fyller lite grann
liksom. Ja, definitivt.
På ett sätt. Vänta, jag ska bara, jag och man. Ja, men då får du prata med mamma sen, gumman. Pappa sitter och jobbar nu. Ja, jag förstår, gumman, men... vet du vad? Du får vänta lite tills mamma kommer ut, gumman. Så, förlåt, killar.
Fan, vi har fan dragit upp över en timme någonting, så det får definitivt kala om det är så. Om kidsen behöver.
Ja, nej,
behöver.
Det är ingen fara.
Ja.
Vi kör, det är lite hockey på tv snart i och för sig, men det är...
Nej, men jag vet inte om vi har så mycket mer egentligen.
Jag skulle precis säga det, att jag tror att vi är ganska, eller jag är ganska klar med det mesta, för att dubbelkolla här, så tänkte...
Men har vi någon Stockholm show då på G? Alltså för oss stockholmare, om du kan du möjligtvis tisa om att vi har något i närheten?
Bara ett ja eller nej?
Exakt, för den som vill se lite.
Det här är under diskussion. Under diskussion. Det ligger i en plan som jag inte kan prata om.
Okej, då säger du så.
För vi hade ju ett problem. Jag gick ju på en rant emot diverse... Det finns ju de här man kan följa för att veta vilka spelningar som kommer. Och jag fick ett tag där, så fick jag bara tips om grejer som jag absolut inte är intresserad av. Och sen så satt vi faktiskt och diskuterade, jag och Anton, om men Self Deception borde ju ändå spela här. Det var typ en vecka efter att ni spelade i Stockholm i december.
Ah.
Ja, och då var det så här, varför har jag inte fått liksom info om det? Men jag fick att Taylor Swift skulle komma, som jag inte hade tänkt gå på liksom. Det var väldigt konstigt hur den appen fungerade och inte liksom mata mig med den informationen som jag ville ha.
Det finns en stor efterfrågan på att vi ska komma dit och spela. Spela på hemmaplan heter det egentligen. Men det ligger i görningarna, men det är väldigt noga ihopsytt det som vi håller på att syr ihop nu. Så att, men det kommer, det gör det ju.
Rimligt. Har du någon mer fråga, eller ska jag leverera finalfrågan?
Jag tänkte ta en till sen efter din finalfråga.
Jag har ju finalfrågan. Då efter namnet på vår podd då, så får du frågan, vilken är din favorit Blink 182-låt?
Alltså All the Small Things spelar jag ju när jag kör covers. Men det måste vara den här. Vänta, hur fan går den nu? Håll i er.
Ja, det här är trevligt. Nu är jag.
Nej, nu har någon varit här då. Vet du vad? Vad fan heter den låten?
Är
I Miss You. Miss You heter den.
Ja. Miss You, ja.
Ja, den är helt klart det bästa. Det är en jättefin, seriös låt som de har gjort som är bara...
Ja, men snyggt.
Ja.
Du fick igenom
den. Ja, du fick igenom den. Ja. Anton är ett stort Blink-fan, det är därför han.
Ja.
Det kommer det. Nej, men och jag tänkte ju mer så här att vi kör ju i våran podd varje avsnitt, så kör vi ju ett tips. Gärna på något lite mindre som kanske inte är det största. Inte så här, Number of the Beast med Iron Maiden, för det är många som förstår att den är svinbra. Men har du något tips på något kanske lite mindre band som inte så många har talat om, en bra låt från dem?
Fan, vad tur att jag sitter i en dator, kan jag säga. Det är inte alla som har, det är inte alla som har den turen. Nej, faktiskt, det var en person på Instagram som jämförde mig i sång med en snubbe som heter Elijah. Och det är inte riktigt i samma värld som oss, men han har, det är just en låt som heter Virus, som bara, bryggorna är genialiska och det är en jättebra låt. Så att Elijah, Virus, skulle jag rekommendera.
Men är det en solograbb liksom, eller är det ändå ett band under ett namn?
Det är band. Ha. Eller det är, jag vet inte om man har. Det är en artist är det ju. Men det är ju band. Han spelar väl med band, om han giggar så är det ju liksom, ja. Jättebra. Och det är just den låten. Ja, det är ingenting annat egentligen som jag har lyssnat på som jag gillar med honom, men just Virus med Elijah. Ja, fantastiskt bra.
Det är spännande att kolla igenom. För vi brukar alltid köra det, sen brukar vi alltid lyssna igenom och ge kritik till varandra hur bra eller dåligt vi har haft det. Så att där får vi lyssna på och kolla vad vi tycker.
Ja.
Men då är vi väl ganska klara, va?
Ja, verkligen.
Tack som fan.
Så jag ska skicka en... Jag kommer faktiskt mejla här till er så ni ska få höra någonting som jag tycker är skitballt. Det är något asiatiskt band som heter Sokoninaru.
Nice. Det här kommer Rasmus gilla.
Ja, vår tredje medlem, han är ju väldigt Japan och Asien, kan jag säga.
Ja, det här är liksom det är så sjukt ballt. Det är som att skriva, vad heter det, högskoleprovet liksom. Det är fantastisk rolig musik och jättesmart, roligt, detaljerat mixat och bara, det är jättekul. Jag ska skicka det till
er. Nice. Då får jag väl ändå rekommendera från Rasmus istället, Pale Dusk, om du vet vilka de är. Om du har hört talas om dem. Pale Dusk heter de.
Nej.
Lyssna in dem. Det är ett spännande band.
Pale Dusk skriver jag upp här
direkt. Ja, bra. Det är grejer alltså.
Ja. Då ska vi försöka en gång till då.
Ja, exakt.
Ja, men tack som fan för att vi fick snacka med dig. Och så kan
kul
vi
att snacka med er, killar.
Yes, tack. Så tipsa om att det kommer en ny låt på fredag. Och jag gissar att videon kommer
nästa fredag.
Yes. Ja. Och sen kommer en ny skiva i år. Jag tror att det var i sommar när jag läste där att det var där någonstans.
Det stämmer inte.
Nej. Då kanske min
så snabbt kommer
det,
så
snabbt kommer det inte som att han var där i sommarschemat.
Okay. Men det kommer en ny skiva i år i alla fall, så kan vi
det kommer.
Och ni kommer att ge er ut på lite spelningar på diverse ställen i världen. Så får man hålla ögonen öppna.
Ja, garanterat är många ställen ute i Europa och USA då, och så ska vi försöka få till då och spela på hemmaplan så mycket vi kan.
Yes, fantastiskt. Men tack Andreas för att vi fick prata med dig.
Ja, tack så fan.
Ja, en uppmaning bara.
Ja, en uppmaning.
Den här låten som släpps nu nästa fredag.
Ja, yes.
Det är så här, ni ska lyssna på den låten en gång ordentligt. Och sen ska ni gå in och så ska ni lyssna på Carl Sagans The Pale Blue Dot speech. Och så ska ni lyssna sen på låten en gång till. Ni kommer se låten helt annorlunda andra gången.
Ah, sweet.
Fantastiskt.
Härligt. Ja, jag är jävla taggad nu alltså, på den här nya låten alltså.
Ja,
helvete.
Förväntningen är stor.
Ja, verkligen.
Ja, men jättekul att snacka killar. Verkligen, kul att få vara med.
Ja,
skitkul att du verkligen var med själv.
Mm.
Tack så fan.